Vi ska lyssna till profeten Jesaja i det 58:e kapitlet. Ni håller er fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band. Släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige och skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaren och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna dagens heliga evangelium, som är första avsnittet i Lukas evangeliets version av passionshistorien. Vi läser i Lukas kapitel 22. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det osyrade brödets högtid, som kallas påsk, var nu nära. Överste prästerna och de skriftlärda sökte finna något sätt att röja Jesus ur vägen. Men de var rädda för folket. Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot, och som var en av de 12. Han gick och talade med överste prästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och lovade att ge honom en summa pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be, och vi ber i enlighet med den saltarsalm som vi nyss har sjungit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar, och se till om jag är stad på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Amen. Vi har framför oss en text som rymmer många planer och genomtänkt planläggning. Onda planer, mycket onda. Ja, det allra värsta man överhuvudtaget kan tänka sig. Planen att röja Guds son ur vägen. Men i texten gömmer sig också någonting helt annat. Ja, det är helt motsatta. Det är inte lika synligt, men det ligger där. Här gömmer sig Guds eget eviga rådslut. Hans eviga plan, hans frälsningsplan. Och de här två sakerna, den onda planen och Guds rådslut, det ska vi ha med oss och se lite närmare på. Jag har som en rubrik i mitt manus idag: onda planer och Guds rådslut. Det är i Jerusalem, den heliga staden, som man snart skulle fira högtid. En stor högtid. Det osyrade brödets högtid, eller påsken. Påsken brukade man, det firades alltid den 14 och 15 Nisan. Och därifrån under 8 dagar firades det osyrade brödets högtid, då inget bröd bakat med jäst eller med surdeg fick lov att ätas eller finnas i huset. Och man sopade sina hus mycket noggrant inför den högtiden. för att inget syrat bröd, inte en smula, skulle få finnas kvar. Det är som en bild av det som Gud vill ska ske med oss. Att syndens surdeg ska få rensas ut. Vi vet alla här att påsk, det firade judarna till minne av Guds räddningsunder i Egypten. Med centrum där i den natten när Guds vredes mordängel gick över Egypten. Men de som åt påskalammet bakom blodbestrukna dörrar, de räddades. I Jerusalem, i texten som vi har läst, pågick nu förberedelser för högtiden. Och rättrogna judar skulle äta detta påskalamm innanför Jerusalems murar, och det skulle slaktas på prästernas förgård dessförinnan. Och mycket folk var att vänta till Jerusalem som vanligt till nu till påsk. Många av dem som nu väntades till Jerusalem, de anade att profeten från Nasaret var Messias, och man hoppades att han skulle komma. Men för överste prästerna gällde att inte stöta sig med folket medan deras onda planer pågick. I Jesaja 33 så kallas Jerusalem för våra högtiders stad. Det var den utvalda staden. Den stad på jorden där Herren Gud, Israels Gud, hela världens skapare, hade valt att liksom ställa fram sin egen helighet, inte minst genom templets ordningar. Och här inne i Jerusalem så läggs nu onda planer på att röja templets herre ur vägen. Samtidigt söker man efter utvägar för att undgå att folket skulle bli ett problem. Alla de som alltså nu väntade att något stort skulle ske, och väntade att Messias var i antågande och att hans rike skulle ta gestalt på ett jordiskt sätt. Men prästerna var rädda att de skulle få folket emot sig, och därför sa man, det står inte här men det står på ett annat ställe, inte under högtiden. Det får inte ske under högtiden. Men Gud ville att det skulle ske under högtiden. Därför att högtidens minnen, räddningen som var symboliserad i det gamla förbundet, räddningen genom det slaktade lammet i Egypten, det pekade fram mot den stora räddningen när Guds eget offerlamm skulle slaktas en gång för alla. Det var det som högtiden syftade till. Men redan där i misslyckades de onda planerna. För Gud sitter på sin tron och leder allt efter sitt rådslut. Överste prästerna och de skriftlärde, kanske står det som främst som en benämning på stora rådet. Egentligen skulle det bara finnas en överste präst, men den tjänsten skulle innehas av en ättling till den första överste prästen Aaron. Men romarna hade saboterat den ordningen och utsåg till överste präst vem han ville, och avsatte också vem han ville. Och det betydde att vid den här tiden fanns det flera som hade innehaft ämbetet. Och det kanske gömmer sig då i det ordet överste prästerna. Kanske att det också fanns överste prästerliga släktingar som räknades in här med plats i stora rådet. Det är viktigt att vi kommer ihåg när vi studerar den onda planläggningen, att överste prästernas tjänst, eller överste prästens tjänst, handlade om det allra viktigaste i Jerusalems tempel, och det som också var det mest betydelsefulla för folket. För det viktigaste som överste prästen skulle göra varje år var ju att han skulle på den stora försoningsdagen gå in i det allra heligaste med offerblod och stänka det på nådastolen, ni vet, locket på arken där inne i det allra heligaste. En återkommande bild av det som skulle fullbordas när vår Herre Jesus som vår överste präst skulle gå in i det allra heligaste, det som inte gjort med händer. Huvudaktören i denna onda planläggning är den sittande överste prästen Kajfas. Han har en nyckelroll i det justitiemord som ägde rum i Jerusalem den våren. Men han hade ingen aning om att han själv i detta var en pusselbit i den heliga planläggning som gjorts redan i evigheten före världens grundläggning. Men det är smärtsamt att se hur Kajfas och hans medbröder, som hade en sån liksom förnäm roll i Israel, gör allt för att befria sig från Guds tanke. Det som har många gånger upprepats i historien. Men Kajfas onda plan är på något sätt som ett redskap i Guds hand när evighetens rådslut ska förverkligas. Och det är stort att veta, och det ska vi lägga märke till, att det inte finns något ont som vi människor kan göra här på jorden som inte av Gud kan användas till välsignelse. Och har vi tunga saker som vi liksom finns mitt uppe i eller har i närheten av oss, så ska vi veta att detta, vad det än är, så kan Gud ut av detta använda det till någonting alldeles välsignelserikt. Stora rådet hade också skriftlärda som ledamöter. De gällde ju som sakkunniga i lagen och när det gällde de äldste stadgar. De var nog inte alltid så eniga om allt, och de tillhörde olika grupperingar, olika partier och olika skolor. Men Jesus talade ibland mycket strängt till de skriftlärda. Och han säger vid ett tillfälle, och det är i det här sammanhanget ett nyckelord, att ni har tappat bort nyckeln till kunskapen. Vilket betyder bland annat att de förstod inte hemligheten med Messias. Och de kunde inte se, fastän de hade skrifterna inför sig och läste. Men de såg inte att han som kom där och gjorde alla dessa tecken och under, att det var Messias. De här skriftlärda, de hade säkert haft både formella och informella möten och resonerat med varandra tillsammans med översteprästerna. Man hade för länge sedan fattat sitt beslut. Vi måste bli av med honom. Vi måste bli av med honom. Och nu handlade det om hur det skulle ske på det bästa sättet. Gång på gång talade Jesus om att skrifterna måste uppfyllas. För skrifterna handlar om Jesus. Gamla testamentets alla böcker handlar djupast om honom. Men deras förståelse i stora rådet av vad Messias skulle vara och göra, det var som ett stort tankefoster som inte stämde med Bibelns verklighet. Dessutom han, denne som profeten ifrån Nasaret, han har kommit med så mycket kritik mot dem och dömt ut deras fromhet på det ena och på det andra sätt. Den heliga offertjänstens representanter, liksom representanterna för utläggningen av skriften, de lägger alltså tillsammans så gigantiskt onda planer. Men just genom de planer som de lägger så fullbordar Gud det som skrifterna vittnar om. Så fördes rådslutet från evighet i fullbordan just genom de onda planerna. Och det är stort för oss att få lov att leva under hans hand som låter allt samverka till hans viljas fullbordan. Och som ser till att allt kommer att tjäna hans goda vilja. Också det mest sataniska. Också i den meningen kan Satan på ett sätt vara Guds tjänare, sett ur ett evighetsperspektiv. Så kommer vi till Judas Iskariot. Det hör till det mest tyngsta, smärtfyllda egentligen i den heliga skrift, att läsa detta som handlar om Judas Iskariot. Han som i 3 år hade vandrat med Jesus tillsammans med de 11. Många och långa vandringar. Jag tänker många, många kvällstunder har de haft. Många tillfällen där Jesus har suttit också med bara de 12. och där har Judas suttit. På samma sätt som Thomas och Andreas och Bartolomeus och de andra. Och Lukas noterar i texten just detta, att han var en av de 12. Hur kunde det vara möjligt, det som står i texten, att Satan for in i Judas? Så står det. Att Satan for in i Judas. Han som hade varit där tillsammans med de andra och som sett så mycket, sett de många undren. Och nu senast Bartimeus, som hade fått sin syn, det som vi talade om här i söndags. Han hade sett när Lazarus kom ut ur sin grav. 4 dagar hade han varit i graven. Nu kom han ut livslevande. Det hade Judas sett. Han hade sett hur folket där på andra sidan sjön hade fått mat av 5 bröd och 2 fiskar. Tusentals människor var där. Och själv hade han fått gå omkring med en korg, precis som de andra, och samla upp av överblivet bröd som ett väldigt tecken på vad det var han skulle göra, nämligen sen bära ut livets bröd, ordet om honom som är livets bröd. Jesus hade önskat att få utgjuta sin heliga ande över Judas, men Satan for in i honom. Jesus önskade att få fylla Judas med hela sin kärlek, liv och kraft, men Satan for in i honom. Hur är det möjligt? Ja, vi står här inför en gåta. Kanske att det ligger en hemlighet i de orden är på ett annat ställe, att Judas brukade ta av det som lades i den gemensamma kassan. Detta med oärlighet med pengar. Ja, det visade sig också som en stor olycka för det äkta paret Ananias och Safira, som man kan läsa om i Apostlagärningarnas 6:e kapitel. Ouppklarad synd i Jesu närhet. Och när man låtsas som om ingenting finns på samvetet, det är livsfarligt. Det är min personliga övertygelse att Judas gick så vilse på grund av sin ovilja att se och klara upp sin synd. Jag tänker att Jesus har sett på honom många gånger med sorgsna ögon, med ögon som talat till hans ögon, eller snarare till hans hjärta, med ord som pekat också på frågan om pengar. Vi kan nu bara med sorg och smärta se att en av de 12 låter sig ledas, inte av Guds ande, utan av den onde anden, av djävulen själv. Men, nu kommer vi till nästa här. Den onde anden vet inte vilket gigantiskt misstag han gör. För Gud, som leder allt efter sitt råd, tog också detta i sin hand, så att skrifterna uppfylldes. Och Judas gick bort till överste prästerna och till ledarna för tempelpolisen och erbjöd sin tjänst mot viss betalning. Vilken tragedi att gå till Kristi fiender och samråda med dem. Det har hänt också senare i kyrkans historia. Och vilken märklig stund för Kajfas och hans medbröder när Judas kommer där och erbjuder sin tjänst. Det står ett ord om glädje i texten. Det står mycket om glädje i Lukas evangeliet. Men det är en annan glädje. Här står det ändå om glädje. När Judas kom. Kanske var det den enda glädje de någonsin skulle få ut av detta som skedde i Jerusalem. Jag vet inte. Det står flera andra anmärkningsvärda ord i texten. Det står om att de kom överens. Det är fint när människor kommer överens. Det står om samtycke till förslaget. Det låter positivt. Det står att de sökte efter lämpligt tillfälle. Det låter fint. Men allt sammans var ont, diaboliskt, sataniskt. Men så blev det vägen till en alldeles ny och annan glädje. den glädje som kommer av att vår Herre Jesus lät sig dras in i dessa diaboliska planer för att fullborda Guds glädjefyllda rådslut. Det som redan i hans födelsenatt förkunnades, se jag bär bud till er om en stor glädje för allt folket. Ty idag har en frälsare fötts åt er, och han är Messias. Och han har vunnit åt oss en fullkomlig rättfärdighet och frid med glädje i den helige ande. Och så till sist. När Gud för onda planer också i vår tid till lovsång. Jag ska lyfta fram ett viktigt perspektiv från vår tid. Genom hela kyrkans historia har det funnits många martyrer, men aldrig så många som i vår tid. Open Doors beräknar antalet förra året på global nivå till cirka 100 000 kristna som har lidit martyrdöden, betalat sin tro med blod. Och det har nästan alltid skett i någon Guds namn. Dessa våra bröder som levt trons liv i Kristus, de är Kristi kropp, och som på det sättet fått bära korset. Detta som är kyrkans sjunde kännetecken, korsets lidandet, det bör vi komma ihåg, se och minnas och be för deras anhöriga om tröst, uthållighet och frimodighet. Och det är kanske ett särskilt viktigt böneämne här under fastetiden. Och i denna stund sitter människor i andliga rådslag för hur man ska kunna röja kristna ur vägen. Det sker just nu. Men när de röjer kristna ur vägen och deras planer fullbordas, så tar Gud dessa onda planer i sin hand och tar dem omedelbart in i sin gemenskap. Idag ska du vara med mig i paradiset, sa Jesus till rövaren på korset. Inga planer på jorden kan hindra Herren Gud i hans planer att föra sina utvalda till den salighet där onda planer blir förvandlade till hans ära och till härlighet åt alla dem som höll fast vid hans rådslut. Det blir till en evig lovsång, en evig glädje. Den här dagen handlar om aska. Och vi ska dö. Jag ska dö. Kanske jag är den som ska vara först av oss. Men vi ska dö. Om inte Jesus kommer dessförinnan, så ska vi som är stoft, vi ska bli aska. Men vi tror på honom som ska ge evigt liv, som förvandlar alla de diaboliska planerna på jorden till en evig lovsång i himmelen. För dem som tror och tar emot det väldiga som skedde i Jerusalem. Vi bad inledningsvis, utransaka mig Gud. Och jag tänker att det är denna fråga om att ha allting uppklarat. Att alltid ha allting uppklarat. Vi ska få korsets tecken på våra pannor. I smärtan över vad det har kostat honom. Men korsets tecken på min panna ska också få vara ett korsets tecken på mitt hjärta. Som överskyler all vår synd, också mina onda